Att vara där Gud är, det är det bästa en människa kan göra. Det är skillnad på att Gud är där du är och att du är där han är. Har du tänkt på det? För Gud är överallt och hela tiden. Han är aldrig långt borta från någon enda av oss. Var vi än är så finns Gud där. Så att han är där du är, det är en sanning. Men det kan också bli en sanning att du är där han är. Och det är ett personligt val som vi gör. Och som vi gör gång på gång på gång på gång. Ibland så känner vi hans närvaro. Det blir känslosamt, det blir påtagligt för oss. Det går genom hela vår själ på något sätt. Och det är underbart. Ibland känner vi ingenting. Och det förändrar inte hans närvaro. Inte ett dugg. Utan Gud är Gud. Alltid. Överallt och hela tiden. De senaste veckorna så har jag gått och funderat på någonting som jag började att tala om för några veckor sedan när vi hade vår konfagudstjänst. Om att vara äkta, om att Jesus är äkta. Och jag har mött så många människor under de här 4 veckorna som har gått som har liksom hakat fast i saker som sades i den gudstjänsten. Och som berör så mycket. Och jag har mötts av en så stor längtan bland människor i olika åldrar om just äkthet. Att det som är, att det inte ska fejkas. Att det ska vara på riktigt, att det ska vara trovärdigt, att det ska vara sant. Att det ska vara just äkta. Och jag säger idag vad jag sa för några veckor sedan och det är vad jag säger alltid. Det finns inget mer äkta än Jesus Kristus. Det finns inget mer äkta och sant än Gud själv. När Mose blev sänd för att befria folket ur Egypten så sa han, men Gud, vem ska jag säga sänder mig? Och Gud svarade, säg, jag är, har sänt dig. Han behöver inte ens något annat namn utan hela hans väsen, hela hans karaktär bara lyfts fram. Han är. Gud är. Det skrivs i Bibeln om Jesus att han inte förändras. Det står att den han var igår, den är han idag, den kommer han vara i all evighet. Han är densamme. Han är trovärdig och han är sann. Och det vill han vara i våra liv. Men väldigt mycket av det som vi möter som människor, det är väl motsatsen. Alltså vi lever i en tid och i ett samhälle, i en värld som är allt annat än sann och äkta. Och när vi talar om till exempel sociala medier, där kommer fejket verkligen i sin glansera. Alltså vilket fejk det är på sociala medier. Och trots att vi vet att ja, men det där är ansiktsboken, det där är Facebook och det där är Instagram och det där är något annat och det är liksom, vi vet att väldigt mycket av bilder och grejer som läggs ut där, det är fake. Alltså det är en generation som växer upp idag som har dubbla konton till exempel. Man har ett konto som är det officiella och så har man ett som är det riktiga. Och det är på riktiga, där är det bara några få följare för man vågar inte släppa in sin sanning. Utan trots att vi inte gillar fejket så håller vi på med fejket. Och jag som pastor, jag möter människor som upplever att också kyrkan går igenom fejket. Att kyrkan presenteras som att här är de lyckliga, glada, lyckliga, lyckade människorna som tillber en Gud som de aldrig har sett men som de verkligen tror på. Det är de som har det riktigt bra. Och vi har det riktigt bra. Och vi tillber en Gud som vi aldrig har sett men vi har sett hans gärningar. Alltså på samma sätt som vi inte har sett vinden som blåser så har vi sett att den blåser. Vi har känt hur den har förstört våra frisyrer, hur den har haft sig, hur den har blåst ner lindlöven i grannarnas träd så att det bara väller in genom våra fönster. Vi har sett vindens gärningar. På samma sätt har vi sett en osynlig Guds gärningar i våra liv. Men allt är ju inte vad det verkar och vad jag skulle vilja visa er några bilder här idag. Och första bilden upp, vad kan det här vara? Det kan ju vara i stort sett vad som helst. Jag tror att om jag skulle fråga här i kyrkan så skulle jag få ett antal olika svar. Om vi tar nästa bild så får ni se vad det är. Ja, tänkte ni det? Eller tänkte ni något annat? Jag vet att ofta det man ser, det verkar vara någonting som det egentligen inte är. Vi tar en bild till. Vad kan det här vara? Suddigt och diffust. Jo, det kan vara en penna. Men det vi ser, det är inte alltid det som är sanningen. En bild till. Vad kan detta vara? Det är i stort sett omöjligt att se. Precis som i livet visas ibland en yta som är omöjlig att avgöra. Vad är det jag ser? Men sanningen är att det här var ett par glasögon. Ofta när vi tittar på oss själva så ser vi en bild av oss själva som andra kanske inte ser. Antingen ser vi på oss själva på ett sätt eller på ett annat sätt. Och det där, det går genom alla generationer. Går genom alla sorters människor. Det går genom den som har ett jättebra jobb. Det går från den till den som är arbetslös. Det är den som är bäst i skolan till den här romska tjejen som Åke berättade om. Det går genom allting. Saker och ting visas upp och det verkar vara någonting som det egentligen inte är. Och då har jag gått och funderat, vad är det då som finns på vår insida? Och det är de tankarna som jag vill ta dig med en liten stund här i gudstjänsten. Det satt en man i min trädgård och drack kaffe. Det var mycket folk där. Och någon kom i trängseln och liksom kom förbi honom lite snabbt så han skvätte ut sitt kaffe. Och sölade ner sina fina linnebyxor. Och blev lite irriterad. Nej, nu spillde jag ut mitt kaffe. Som om det var problemet. Problemet var ju egentligen knuffen han fick. Hade han haft något annat i koppen var det ju det han hade spällt ut, eller hur? Vad jag vill komma till är att det som finns i koppen, det är det du spiller ut. Det som finns på min insida, det är det jag spiller ut när jag blir knuffad. Och i livet blir vi alla utan undantag gång på gång knuffade. Och det är inte knuffen som är problemet, utan det viktiga är, vad har jag i koppen? I många år bodde jag i Portugal och då hade vi den stora förmånen att ha en stor apelsinodling alldeles utanför vårt väldigt lilla hus som bara bestod av ett rum och en liten toalett med en handfat med ett kallvattenkran. Där bodde vi, men apelsinlunden var underbar. Och när skördarna var stora, då behövde vi göra oss av med alla de här apelsinerna för att de inte skulle förstöras. Så då från byn, den där lilla bergsbyn 3 mil utanför Lissabon, då kom gamlingarna. Och de som var smarta, kloka människor som har varit med länge, som vet liksom hur saker och ting är på insidan. Vishetens folk, de kom och plockade apelsiner som till synes ingen ville ha. De plockade dem med skrovliga skal, med tunna skal, lite kantstötta på utsidan. För när de gick hem och pressade de fula apelsinerna, då visste de att på den insidan, där fanns den sötaste och den godaste frukten. Och det var likadant med melonerna. Du vet, i affärerna så såldes meloner, de var så glansiga, de var så vackra, de var så här som man kunde, ögonen åt upp dem. Men när man smakar dem så smakar de ingenting. Däremot, meloner som hade ett ganska fult yttre, ganska intetsägande yttre, hade ett fantastiskt insida som var väldigt, väldigt, väldigt god. Frågan idag är, vad kommer ut när du pressas? I de hårda, tuffa situationerna i livet. Är det hårda ord? Är det kritiska ord? Är det ett självförsvar som kommer ur oss då? Eller är det goda ord som manar till uthållighet och tålamod? Hur låter vi när livet blir jobbigt. Jag hade en man här i vår församling som heter Percy Isaksson. Jag tror att många av er kommer ihåg Percy. Han dog för några år sedan. Han dog med en svår sjukdom som han hade i lungorna, vilket gjorde att Percy var tvungen att använda syrgas för att överhuvudtaget kunna andas. Men hur många av oss har inte frågat Percy, Percy, hur är det idag? Och Percy svarade märkligt nog, det är bra med mig. Jag har bara lite svårt att andas. För ur hans liv i en pressad situation kom godhet ur. Men kanske har vi varit med i samtal om teologiska frågor, om svåra djupa frågor, där tonen sades vara god. Men det känslan i alltihop var att vi skapar två läger som tycker olika och vi kan inte lyssna på varandra. Vad är det som kommer ut när vi pressas? Och aposteln Paulus han skriver om det här i Galaterbrevet 5. Vi ska läsa några verser från Galaterbrevet 5 från den 16:e versen. Han säger, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. För köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan och okultism. Fientlighet, gräl, avund och vredesutbrott. Själviskhet, splittringar, illläror, illvilja, fylleri och vilda fester och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt, att den som lever så ska inte ärva Guds rike. Men andens frukt däremot, det är kärlek, det är glädje, frid och tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och den som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga och inte utmana varandra, inte avundas varandra. Så långt Guds ord. Jag vill bara be en bön. Vill du be med mig? Kanske att det idag ska du höra Gud säga någonting rakt in i ditt liv. Tänk om du skulle öppna ditt hjärta för den möjligheten. Kanske har du aldrig upplevt det förut. Men idag vill han säga något till dig. Fader, jag ber till dig i Jesu namn. Tackar dig för ditt ord som är alltigenom sanning och trovärdigt. Tack att du och ordet är samma sak. Herre, jag ber att du skulle nå fram till våra hjärtan idag med det som ligger på ditt hjärta. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det står om andens frukt. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och trots att det är så många olika ord så står det i singular. Det är en frukt. Andens frukt. Och då tänker jag, ja men en apelsin är också en frukt. Men inuti har den flera klyftor. Och kanske är det så att de här klyftorna är det som utgör själva frukten. Det finns en teolog som jag tycker om att läsa och lyssna till. Han heter Jonas Dagson. Och han menar på att man faktiskt skulle kunna dela upp de här klyftorna i tre olika grupper. Han kallar den första gruppen för relationen till Gud. Och där ryms klyftorna kärlek, glädje och frid. För Bibeln presenterar en Gud som inte bara älskar utan som är kärlek. Bibeln presenterar en glad Gud som fröjdas över sitt folk med jubel. Och Bibeln presenterar en Gud som är fridens Gud. Han säger att en annan grupp av klyftor, det skulle kunna vara relationen till andra människor. Där tålamodet, vänligheten och godheten får sin plats. Tålamod som en storsinthet, även om vi provoceras av andra människor. Vänligheten, en förmåga att uppträda milt och omtänksamt mot andra. Och godheten, en förmåga att kunna handla konstruktivt på ett sätt som öppnar vägar för andra människor. Det är intressanta ord, tycker jag. Och den tredje gruppen av klyftor som Jonas Dagson lyfter fram, det kallar han för relationen till oss själva. Och där lägger han in trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Att veta att jag är en person att lita på. Jag är trofast i det människor ser i mitt liv. Att ha en viljan och en önskan att ta hänsyn till andra människor, det gör mig ödmjuk. Och att leva med självbehärskning, att ha en självkontroll över mina känslor, över mina tankar, över mina handlingar, över mina attityder, så att jag inte faller för frestelser. Men det här liksom inte många olika frukter där vi liksom kan välja och vraka. Ja, vad är det som passar in med min personlighet? Då tar jag det. Och det andra, det är inte så viktigt. Utan Gud, han presenterar, han säger, det här är en frukt. Det här är en frukt med många aspekter. Det är liksom inte ett buffébord där du kan plocka lite det som passar dig. Och det kan inte heller jag göra. Även om jag ibland skulle ha lust. Jag har skrivit på försidan på i en av mina biblar, skrev jag för många år sedan i min engelska bibel, så skrev jag: God, give me patience and give it to me now. För i min egen natur, där finns inte tålamodet, till exempel. Vad är det som inte finns mer? Alltså, för mig finns det i min personliga natur, så finns det en stor avsaknad faktiskt av den här frukten. Jag tenderar mycket mer till de där köttets gärningar än just till det som kallas för andens frukt. Frukt är ju någonting som växer på träd, eller hur? Det är vi överens om. Frukt växer på träd. Och frukten är på något sätt ett uttryck för att det där trädet har liv. Men det är ju inte frukten själv som liksom egentligen kan göra någonting för att börja finnas. Utan det är näringen som trädet får i sig som producerar frukten. Och på samma sätt så växer andens frukt inom dig när du umgås med Gud. Din karaktär, ditt sätt, den du är, börjar att förändras för att du får liv ifrån honom som är på det här sättet. Och frukt mognar inte bara så där i en handvändning. Utan det tar sin tid. Det har sin process. All frukt är ju tänkt att den ska ge liv till andra. Alltså, du har väl aldrig sett en frukt som äter sig själv? Ja, men tänk ett äpple som äter sig själv. Det är bara löjligt att tänka det. Och ändå tenderar vi som kristna ibland att tänka att den goda frukten som Gud vill låta mogna fram i våra liv, att den är för vår egen skull. Kärleken, glädjen och friden. Men det är det ju inte. All frukt har ett syfte att mätta andra, att ge liv till andra. Och kontrast till den här andens frukt så skriver Paulus om köttets gärningar. Och Jonas Dagson, han delar in dem i några olika grupper också. Han kallar dem för sexuella synder. Det är en sexuell omoral, orenhet, orger. Det är mot andens frukt, det är motsatsen. Religiösa synder, avgudadyrkan och okultism. Och sociala synder som är fientlighet, gräl, avundsjuka, vredesutbrott, själviskhet, splittringar och illvilja. Och bristen på självkontroll som leder till fylleri och vilda fester. Och Paulus, han avslutar ju sitt brev med att säga att jag säger vad jag redan har sagt, att den som lever så kommer inte att ärva Guds rike, för den människan har inte på sin insida andens frukt. Och då blir ju min fråga, oj, hur ska vi göra för att producera andens frukt? Då kommer jag tillbaka till det, att det är trädet som gör det. Det är en naturlig process. Och i det här fallet är det en andlig process. På samma sätt som trädet behöver söka med sina rötter, behöver söka sig till en frisk källa av vatten för att få näring, så behöver vi som troende söka vår näring i en frisk källa. Jeremia, han skrev om det här i sitt 17 kapitlet. Han säger, välsignad är den som litar till Herren. Har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer och dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Det här är ju beskrivningen om en människa som vänder sig till Gud för att på sin insida producera en frukt som kommer till utsidan och kommer människor till hjälp. Vad är det den människan gör? Jo, Jeremia säger att den människan litar på Herren. Och det är frågan jag vill ställa till dig och mig idag. Är det det du gör? Är det det jag gör? Eller lever vi i någon slags bubbla av kan själv? Det finns ju onekligen så mycket som vi kan själva och som vi förväntas att kunna. Men jag tänker att i grund och botten är det en attitydfråga där vi antingen släpper in Herren Gud på alla plan i våra liv och säger, hjälp mig. Nu söker jag dig, jag behöver dig. Kom här nu och visa mig väg. Han som är underbar i råd vill vara din rådgivare. Men du kommer ju inte ta emot råd ifrån himlens Gud om du känner att du kan själv. Och här så säger Jeremia att den människan som på riktigt lever i förutsättningar för att, liksom, att den där goda frukten ska mogna fram, det är den som litar på Herren. Det är han som sträcker ut sina rötter. Alltså som söker Gud i bönen, i ordet. Som vill dricka från sunda källor. Det står också att han inte fruktar hettan. Hettan kanske representerar livets svårigheter. Han är inte rädd, han ger inte upp för att det kommer ett torrt år. Det finns så mycket torka i livet. Och som hör till livet. Alltså det är processer som vi som människor går igenom. Där ibland är det verkligen grönt och skönt. Men ibland är det gult och fult. Alltså torra perioder i livet, de hör till. Men under allt det torra, där finns det en källa. Och kung David, han säger i Psaltaren att alla mina källor finns i dig. Alla mina källor finns i dig, Gud. Det finns en källa med friskt vatten för dig som upplever att ditt liv är torrt. Du som tänker, det här är verkligen jobbigt nu. Jag skulle vilja säga till dig idag, håll ut. Ge inte upp. Tappa inte modet. För det finns friska källor. Men du behöver låta dina rötter gå dit. Så att du får i dig den näringen. När Gud är din källa, när dina rötter söker sig till honom, då skapas förutsättning för frukt i ditt liv. Och då är det ju inte på grund av dig och mig. Det är liksom inte så här att vi är så goda, att vi är så tålmodiga, att vi är så fantastiska, bra människor. Men Gud som bor i oss, han är god. Och då får han plats. Då får han utrymme. Alltså då lever vi i den här närheten som vi sjunger om. Det är då fejket kan ramla av på riktigt. Det är då som vi kan både erkänna torka och svaghet och annat för att fyllas av honom. Våra rötter sträcker sig ut för att finna det här livgivande vatten. Då är det inte vår egen frukt, utan då är det andens frukt. Så frågan blir ju då, vad dricker du? Vad fyller du dig med? Vad har du i koppen? När livets knuffar kommer på dig, vad är det du spiller ut? Vad har du på din insida? Om rötterna söker sig till honom som är liv, då är processen igång. Och det behöver inte betyda att den processen är snabb. Att nu plötsligt från söndag till måndag så var allt fixat. Det är ju inte så det fungerar någonstans. Där det handlar om liv, om tillväxt, om mognad. Det är härligt att Gud inte tar exempel på statiska saker, utan han talar om någonting som lever, som förvandlas, som förändras, som mognar. Och sakta men säkert så börjar något hända med dig. Jag lovar, Bibeln lovar att nu när du vänder ditt hjärta till att börja söka Gud, när dina rötter går till den sanna källan som är Gud själv, då börjar någonting att hända i dig. Och det är helt på sin plats att du inte ser det själv. Det är helt på sin plats att ingen annan ser det också. Det är inte något fel på din tro för att den inte syns. Det har bara börjat. Men någonting börjar växa på din insida. Någonting som är gott börjar att mogna fram. Och sakta men säkert så börjar den här frukten att bli ätlig. Människor kan på riktigt komma nära dig och plocka goda saker från ditt liv. De kan äta och bli mättade. Och på det sättet så skulle jag vilja säga att det är så människor smakar på Gud. De kanske inte ens vet att det de gör, det är därför de säger sådana grejer om oss. Oh, men du är så snäll. Du är alltid så här tålmodig och god. Du är så fridfull människa. Och de är inte medvetna ens om att de smakar på Gud. Men det är där som är tanken. När du är på ditt jobb eller din skola, det är den kärleken och glädjen och friden som människorna möter i dig. Det blir Guds vidrörande av dem. Och du kanske sitter och lyssnar och tänker så här, jaha, men då har jag mött Gud. Ja, minsann. Vi möter honom på så många olika sätt. Och Bibeln säger det väldigt tydligt med det, att på många olika sätt så har han visat sig och gjort sig uppenbar för människor. Du vet, jag har jobbat tillsammans med folk under, ja, men jag vet, vid ett tillfälle jobbade jag kanske 3-4 månader på i ett sammanhang. Och först när den tiden hade gått så blev det att jag kom i samtal med en kollega på jobbet som sa, jaha, är du kristen? Jaha, är det du är? Men du vet, människor kan smaka på frukten av ditt liv utan att de förstår att de smakar på Gud. Visst är det fint? Visst är det underbart? Det är verkligen ingen självproduktion. Det är inget så här liksom, heja oss. Men det är på riktigt. Du vet att när ditt tålamod, din vänlighet och godhet, det ger människor chansen att möta Jesus. Så därför kan vi inte säga så här, ja, men det är inte så viktigt, för jag är sån här har jag alltid varit och nu får ni stå ut med mig. Utan vi vill ju att på riktigt den här frukten ska mogna fram i våra liv. Och därför så öppnas vi för möjligheten till förändring, till förvandling. Du vet att din trofasthet, din ödmjukhet och din självbehärskning, det visar människor vägen till nådens Gud. Det här är vad den helige ande gör. Då har jag tänkt så här och känt igen mig så mycket i någonting som jag under lång tid tänkte att det där är ju värdelöst. Jag har tänkt på fallfrukten. Och jag har känt så många gånger i mitt liv att jag var som fallfrukt. Att jag inte, jag nådde liksom inte fram dit som jag förstod att Gud ville att jag skulle nå. Utan jag kanske hade brist på tålamod då och bara sprang iväg. Och så gav jag människor omogen frukt. Eller kanske jag i min rädsla bara höll mig kvar. Och så blev det övermoget. Och så följde på det. Jag vet inte om du känner igen dig med det, men fallfrukten hör till processen. Ibland faller frukt innan frukten är mogen. Och ibland så blir den övermogen och faller på grund av det. Och det hör till. Men faktiskt är ingenting förlorat av fallfrukten. För det är just fallfrukten som är med och ger näring till nästa säsongs frukt på det trädet. Så om du känner dig idag som fallfrukt, då kan du fatta gott mod. För det är inte kört för att du faller. Utan ditt liv finns ändå med i processen och i Guds tanken. Och det finns liv och frukt som ska komma och som ska mogna. Ordspråksboken säger att den rättfärdige faller 7 gånger, men varje gång reser han sig upp igen. Och Paulus, han liknar Guds folk vid ett träd. I Romarbrevet kapitel 11, 12 och 13, där liknar han Guds folk med ett olivträd. Och han säger att genom tron så har vi ympats in i det trädet. Och det har fört mina tankar till en annan trädgård som vi också hade i Portugal. Vi hade gott om trädgårdar och vi bodde på många olika ställen också. Så vi hann med både det ena och det andra, ska ni veta. På ett ställe var det apelsinlunda, men på ett annat ställe var det olivträd. Och du vet, när vi skulle skörda oliverna, då bredde vi ut presenningar på marken. Stora presenningar. Och sedan så tog vi käppar. Och så slog vi på träden. Och vi slog träden det hårdaste vi kunde. Vi hade våra starkaste gubbar som gick och slog på träden. Och då började frukten att ramla ner på presenningarna. Sen när trädet var slaget, då hängde vi oss i grenarna och så skakade vi. Oj, oj, oj vad vi skakade. Vi skakade för allt vad vi kunde. Och hela trädet skakade och frukten ramlade ner på presenningen. Men samlade vi ihop all den här frukten, alla oliverna i korgar. Det var ändå inte klart. Nu kom den värsta processen. Nu skulle oliverna pressas. Det var eldprovet. Nu skulle vi se om frukten var god eller om den bara såg ut. Var frukten god så fick vi olja. Det var det vi ville ha. Det var olivoljan som vi ville ha. Och när Paulus jämför Guds folk med olivträdet, då tänker jag, och följ med mig här nu, väldigt noga, skaka lite på det så här, oh, nu följer jag med här, för det här tanken har jag inte hittat på själv. Det olivträdet som vi hade i våra lundar blev slaget. Och då tänker jag, aha, ska Guds folk bara slås då? Liksom, ska någon bara komma och slå ner alla kristna och hela församlingen och allt? Nej. Du vet, det finns en nåd som är så stor, som är så underbar, som är så ofattbar. Att det finns en Gud som valde att bli slagen för vår skull. Jesaja, han skriver om honom, han säger att han blev slagen för våra missgärningar. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev vi helade. Så det är inte tanken från Guds sida. Det är inte att du behöver slås. Att jag behöver slås. Utan hela tanken är att han blev slagen för vår skull. Men efter slagen, då kom en skakningen. Och den tror jag inte att vi går undan. Bibeln säger att allt som kan skakas kommer att skakas. Och jag är ganska säker på att alla vi som finns här i kyrkan idag och du som lyssnar, du har någon eller flera gånger i ditt liv upplevt att allt skakar. Allt skakar och det är en obekväm upplevelse. Men han har lovat att vi aldrig ska prövas över vår förmåga. Utan han ska alltid ge oss en utväg. Jag samtalade med någon som sa att det känns ungefär som att de senaste veckorna så har någon satt ner en mixerstav i min familj och i mitt sammanhang. Och så bara kör det runt. Det är en skakning. Och jag vet inte hur du idag upplever ditt liv och vad du ser runt omkring dig. Men jag tänker att det räcker att vi går tillbaka i gudstjänstens början och ser vilka saker är det som lämnas in till oss som församling. Kan ni vara med och be för det här? Så ser vi att världen skakar. Att livet skakar. Och kanske är du just i en period när du upplever att ditt liv skakas. Men jag vill säga till dig idag, så som jag säger till min egen själ, tappa inte modet. Du är i den processen, min vän. Vi är i den processen att vi skakas. Och Gud, han har en tanke med det. Men han är inte klar än, det blir värre. Det var väl inte uppmuntrande. Men det blir det. För att bli krossad, att bli förkrossad, det är också obekvämt, men det hör till den processen. Du vet, det är i förkrosselsen som vi inser att jag kan inte. Det är i förkrosselsen som vi inser att jag vet inte. Men jag tror att jag vill. Jag vill tro, men jag lyckas inte. Men Gud, vad jag vill tro. Och vi krossas. Johannes döparen, han upplevde samma sak. Men han sa i den förkrosselsen att det är helt på sin plats. Att han, Jesus, blir större och jag blir mindre. När man blir förkrossad, när man är i den processen, då känner man sig som en nolla. Har du känt dig som en nolla någon gång? Ibland. Gör man det? Ja. Du vet, en nolla som ställer sig framför en etta. För minska värdet av talet. Så mycket av matte har jag lärt mig, även om det är något av mina svåraste. Men så mycket fattar jag. En nolla som ställer sig framför ettan förminskar talets värde. Min absoluta ettan och hela församlingens stora etta, det är Jesus. Han är den första, han är den sista, han är den som var död men som lever i all evighet. Han är ettan. När jag förkrossas och inser att ingenting kan jag utan dig, Jesus. Jag ställer mig här i tro bakom dig. Då höjs värdet. För trots att jag är nolla bakom ettan, så höjs värdet. Det är i den processen som någonting på riktigt börjar komma. Det är där som frukten kommer till sin rätt. Värdet höjs. Du vet, det är Jesus som tar det som ingenting är för att göra någonting av det. Något nytt och starkt gör han. Det lilla blir stort i Guds händer. Vi inser att utan honom kan vi inte göra någonting. Att det är han som är vinträdet och det är vi som är grenarna. Och han, alltså, ibland skärs vi av och det där gör ont. Det finns liksom en smärta i det där när hela trädet gråter. Och det är smärtsamt när det här händer i våra liv. Men det är en process som är nödvändig för att insidan ska komma ut. Jag tänker att Gud, han har alltid ett högre syfte med all frukt. Och den går genom den här processen. När vi ser apelsiner, då ser Gud juice. Ja, när vi ser druvor, då ser han vin. När vi ser oliverna, då ser han oljan. Vinet och oljan, det är bilder i Bibeln på den helige ande. Och jag tror att tanken, Guds tanke, det är att den här oljan ska finnas i våra liv. så att den oljan kan användas för att rena sår. För att mjuka upp hårda kärl. Oljan är ett tecken på glädje och trygghet under Guds omvårdnad. Det var med olja i lamporna som ljuset brann. Det var med olja i lamporna som mörkret var tvungen att flytta på sig. Olja i en människas liv, den helige ande och resultatet av den här processen. Jag tror att det är det som vi längtar efter. På Bibelns tid, precis som i vår tid, så gick kungatronen i arv. Och låt mig avsluta med det. Kungatronen gick i arv. Någon gubbe var kung och så dog han och då blev en av hans söner kung. Och så där var det. Ända tills Gud ville göra en skiftning i det som var den vanliga processen. Då sände han en profet med olja och smorde en kung som han valde. Någon som inte hade släkten bakom sig. Någon som inte hade ärvt tronen. Utan en människa som hade frukten i sitt liv. Smordes till tjänst med olja. Jag tror mig se det också idag. Hur Guds andes kraft, hans olja, kommer över otippade människor. Hur oljan är det som sätter människor i tjänst också idag. Hur olja bryter mörkrets makter och ger Jesus till den här världen. Och jag känner i alla fall att jag behöver den här oljan. Jag vet inte vad du tänker, men var inte rädd för processen. Gud har en tanke med den. Jag skulle vilja uppmana oss till att våga ge oss hän och sträcka ut våra rötter. Att söka honom som ger livet för den här världens skull. För människornas skull, som ännu inte har sett honom. De som inte har hört om honom. De som inte känner honom. De som inte har mött honom. Tänk om de fick möta honom för att du är fylld av kärlek, av glädje, av frid, av tålamod, av mildhet och godhet. Du är en förstående människa för att Gud bor i dig. Han bor i dig.